Jag tänker att vi kan förbli i detta, denna plats av tillbedjan och bön, och så lyssnar vi till dagens text som kommer från Filipperbrevet. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen, jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Jag ska be en bön tillsammans med Saltarens ord. Så vi ber. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut och att det finns en gräns för mina dagar, så att jag inser hur förgänglig jag är. Amen. Kyrkoårets rubrik, som ju Peter sa, är döden och livet. Och för min del är 2022-23 med många dödsfall och många allvarliga sjukdomar i nära familj och bland vänner, det gör att den här rubriken, den griper tag i mig väldigt mycket. En av de allra närmaste utav de berättelserna, det är såklart att Annas pappa, min svärfar, gick bort för ungefär ett år sedan. Och jag tänkte bara dela till att börja med några korta ögonblicksbilder från det som talar in i det Paulus skriver här, tycker jag, och som har talat till mig. Jag var en from man, kyrkomusiker hela sitt liv, och blev allt sjukare efter påsk förra året. Under sommaren var vi dit ganska ofta och åkte, och vi åkte skytteltrafik under augusti fram och tillbaks. Jag minns ett tillfälle när jag var där men var tvungen att åka hit till Linköping igen, men Anna stannade kvar när han inte hade svarat bra på någon behandling och inte vaknade upp och andades väldigt ytligt och väldigt snabbt, så vi tänkte att det här kanske börjar bli slutet. Då kom Annas syskon också dit, så de var där allihop. Och på kvällen så hade de suttit och pratat med varann och pratat till honom tillräckligt länge, som kände vi har inga ord längre, men de var samlade. Så då började de sjunga psalmer. Och efter en stund så vaknade han upp. Och det märkte de genom att han började sjunga med. Och sen så piggnade han till faktiskt några veckor till, och dagen efter fick de vara tillsammans. De pratade om saker som var viktiga för dem att få säga till varann. Det var en väldigt fin dag att de fick den. Jag vet att de fortfarande är väldigt glada för. En annan ögonblicksbild är det sista dygnet han levde, och då var vi också där, också lite respektive, och till och med några barnbarn var på plats på sjukhuset i Kristianstad. Och vi förstår att det är nog inte mycket kvar. Så vi turas om att sitta inne med honom. Jag satt med min svägerska. Hon var väldigt orolig och hade svårt att somna. Medan vi satt där så märkte jag att han lugnade ner sig och somnade in och vilade. Sen åkte vi hem, de flesta av oss utom Annas mamma och hennes äldsta bror. Och så ringde de klockan 3 och sa att nu, det gick väldigt fort, men nu har han somnat. Då kunde vi samlas där i rummet, personalen eller sjuksköterskorna, Gud välsigne, de hade gjort i ordning honom. Och vi satt där, vi höll en andakt, vi höll varandra i händerna, vi bad, vi sjöng några av de psalmerna de hade sjungit innan. Det händer någonting när man är i närheten av döden, va? När man är vid gränserna så där. Det är som att livet förhöjs, eller hur? Vi är närvarande på ett sätt som vi som vi försöker vara, men det är väldigt svårt att vara det alltid. Det formas en slags gemenskap kring det. Vi kunde prata om saker som var viktigare för att det fanns inget fluff längre. Nu får vi prata om det här. Det här var svårt, det här behöver vi göra. Hur ska vi prata om detta? Så alltid var förhöjt. Det formades gemenskap och man var närvarande. Och här var ju en man som hade levt i tron hela sitt liv. Kristus var verkligen i centrum av det där. Tänker att det ekar av det Paulus skriver om här. Så den här kyrkårsrubriken och närtidens erfarenheter då, har fått mig att leva med till exempel det portalen vid Stampen kyrkogård i Göteborg säger. Jag vet inte om vi får den här. Det är ju inte de muntraste orden. Men tänk på döden, eller ni vet den här frasen, kom ihåg att du är dödlig. Det är ju en översättning, den frasen av latinets memento mori, det har man säkert också hört ibland. Och memento mori, det är väl namnet på en genre inom primärt religiös konst. Och syftet är ju att påminna oss om vår dödlighet. Om livets ändlighet, va? Och gränser och behovet av Guds tillit, även när vi knuffas ut till de där platserna. Kanske flimrar scenen med döden som spelar schack med en riddare förbi för er blick när ni hör det där, va? Många här har säkert sett Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet. Den där scenen i filmen är inspirerad av en kalkmålning i Täby kyrka av Albertus Pictor. Den ser ni där. Och den hade den numera bleknande texten, kan jag inte se, men det stod jag spelar dig matt i Täby kyrkan. I flera kyrkor när man lyckas restaurera de här kalkmålningarna så är det bibelberättelser. Det gäller ju oerhört, alltså kyrkan är bara späckad med saker. Men så är den här som inte är någon direkt bibelberättelse, men den påminnelse om livets gränser. Oavsett om du är fattig, rik, var du än kommer ifrån, inför döden är vi alla lik, som någon sa. Kanske var fel läge för det skämtet, men jag får... Nu landar den där nere. Ja. Det är något med den där. Och om ni är förbi Täby någon gång eller känner någon som bor där, åk gärna och titta på Pictors målningar. De finns i flera kyrkor i den här delen av landet också. Jag kan tänka sig vad på den här tiden, det här var ju, det fanns ju ingen PowerPoint. Fanns inte så mycket visuella medel. Man målade då i kyrkorna upp de här berättelserna för att människorna satt där i, jag tänker mig, stearin ljusens sken, var kallt ute, man satt och blev lite varm och prästen pratade på latin och förstod ingenting. Men man hörde att någon pratade uppmuntrande och uppfordrande, så såg man de här berättelserna utspela sig, va? Från skapelse till uppståndelse. Och de här målningarna är ju viktiga därför att i kyrkans pedagogik, det är ju de här takmålningarna en del av. Va? I kyrkans pedagogik för livet liksom som vi lever, som ju är spänningen mellan liv och död. Mellan de där två lever vi ju. Så vill det här bokstavligt talat hjälpa oss att se. Alltså de tittar på de här sakerna. Att se världen och oss själva. Språk för att hjälpa oss med det. Och hur vi ser är ju viktigt, för att hur vi ser formar hur vi handlar och tänker. Om jag skulle se på er som sitter här som mina värsta fiender, som jag skulle göra allt för att bli av med, så skulle jag ju handla mot er och tänka om er på ett helt annat sätt än vad jag lovar att jag gör nu. Det är någonting med det där. Blicken är viktig och konsten hjälper oss med det. Så hur vi ser formar hur vi handlar och tänker, också i relation till liksom döden och vår egen ändlighet och våra begränsningar. Tänk så här då, om vi ser våra begränsningar, om vi ser döden som någonting att enbart fly ifrån eller att bli räddade ifrån, så kommer våra liv att domineras av de strategier som vi tror kommer hålla oss vid liv längst och maximera vår njutning medan vi måste stå ut med den här jämmerdalen. Så blir det ju. Och vi blir kortsiktiga också. Det är någon som använder den här bilden om livet. Katedralbilden är väldigt bra. Många av de som ritar de här stora katedralerna vi ser idag, de fick ju aldrig någonsin se dem färdiga. De fick lita på att det fanns någonting som fortsatte bortom dem. Så hur vi ser formar och hur vi handlar och tänker. Då tänker jag att Pictor, den här kyrkogårdsportalen och givetvis det Paulus skriver här i sitt brev, där avslöjar de här strategierna vi har och riktar oss mot något annat som är vackrare, som är helare, som är bättre. Och det är liksom det vi rör oss kring idag. Jag ska backa tillbaks då till texten och det Paulus skriver här. Jag ser att jag har författaren till en väldigt fin Filipperbrevskommentar som sitter här, så tack för hjälpen, Kalle, säger jag. Läs gärna den, den är fantastiskt fin. Vi har den i biblioteket här uppe. Så nu har jag pluggat tillräckligt, du får betala i kassan. Ursäkta. Paulus skriver i det här brevet, han skriver till sina, citat, vänner i Kristus. Vi kommer tillbaka till det, för det här är viktigt. Han skriver det när han sitter i husarrest, troligtvis i Rom. Jag tror fortfarande att folk tvistar om var han satt, men att han satt i husarrest, det är helt glasklart. Och anledningen till att han sitter där, det är hans förkunnelse. Och centrum i den förkunnelsen är Kristus. Jag menar, det förstår vi från det vi precis läste, va? Och det är en av de två saker som är helt centrala i den här texten, kanske i hela brevet och på många sätt i Paulus hela produktion av brev, kan man säga. Och det första är ju redan sagt, Kristus. Det är så självklart så ibland tänker vi inte på det, men det är Kristus som är navet, allting snurrar kring. Det är linsen som allting ses igenom då, som allting handlas igenom, tänks igenom. Kristus är målet, Kristus är vägen, oavsett hur liksom landskapet kring vägen ter sig. Om det regnar, om det är blåsigt, om du är uppe på en höjd och ser allt, om du är inne i en mörk dal och inte ser något. Kristus är vägen, han är målet. Så alldeles oavsett död eller liv, så citat, lovprisas Kristus, läste vi. Det kvittar. För Paulus är det glasklart. Liv eller död är bägge goda alternativ. Okej? Därför att bägge är sammanflätade med Kristus. Så förhåller sig Paulus till sin verklighet. Så ska vi kunna säga, ser han på den. Så tänker han om den. Och det visar sig också att det är så han handlar i den. Både liksom döden och livet sker i Kristus och på vägen mot full förening med honom. Oavsett om vi lever eller dör är vi med Kristus. Nu har jag tjatat det tillräckligt, men ni förstår. Jag brukar ibland säga att det är win-win med Gud. Det här är win-win. Det andra som är centralt och som följer på det första, det kommer inte före det, det är givetvis den här vänskapen. Kalla det för församlingen, kalla det för Guds rikes vänskapen eller så. Vänskapen i evangeliet. Filipperbrevet vimlar av, från början inte minst, men hela vägen, utav begrepp som alla de heliga, det är de man hälsar till i början. Men det är er och det är vi. Om man läser meningen så andas de en enorm kärlek och gemenskap till de här människorna. En uppmuntran till gemenskap med andra församlingar som finns. Vänskapen är viktig. Men för oss är det det som slås fast i dopet, tänker jag. Vi döps till Gud och vi döps till andra som en gåva. Titta, här kommer den här människan. Gåva till er och ni blir gåva till dem. Dop är fantastiska att få fira. Och att finnas i den där väven av relationer då, där människor söker Kristus, speglar Kristus i varandras liv och bär varandra framåt. Det är det Paulus beskriver med ordet vinst. Vinst. Eller så kan man säga att det är det han beskriver genom att säga att det är ni som hjälper och hjälps av andra till, citat, glädje och framsteg i tron. Kristus är den allt snurrar kring, men de av oss som är här, vi snurrar kring honom i den här gemenskapen. Och de där sammanflätade, i andra brev så går det knappt att särskilja ibland när Paulus talar om Kristi kropp eller församlingen. Jag tror det är medvetet. Men det är en annan predikan. Det är vinsten, eller att hjälpa och hjälpas av andra till glädje och framsteg i tron. Och det är ju det den här predikoseriens rubrik vill säga. Det är den heliga vardagen. Okej? där vår dop till Kristi död och Kristi uppståndelse levs, där liv, äventyr, smärta, begränsning och död går hand i hand i Jesu fotspår. Om man kokar ner det från lite från de här poetiska bilderna, så är det jag menar är en trött husförsamlingskväll i sega september. Det är ett oväntat men genuint samtal med någon om det som rör sig på insidan av livet. Det är en vänlig blick eller ett ord i gudstjänstens vimmel. Den där extra hjälpen med flyttlådorna när ryggen krånglar eller livet krånglar. Det är att vara nära någon när de lider eller är på väg att dö. Det är den heliga vardagen. Det är vinsten. Det är så det ser ut. Där når vi, för att parafrasera Paulus i den här korta texten igen, där når vi till framsteg och glädje i tron. Det finns en rörelse här. En rörelse nedåt skulle man säga. Genom varandra ska vi bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Slutcitat. Det är så det funkar, förstår ni. Där finns vinsten, som till sist är Kristus såklart. Där finns hela livet och därför även döden, ändligheten och våra och andras besvärande begränsningar närvarande. Så är det. Och omfamnandet av det där, det är det Jesus själv beskriver som att förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Så det är ingen abstrakt händelse, det levs i de här sakerna, just berättar de. Att sitta med någon som mår dåligt är att ta sitt kors. Att hjälpa någon att bära flyttlådor, det kan vara att ta sitt kors. Det är så centrum som är Kristus syns i den här vänskapen i Guds rike. Det vill säga att bli en lärjunge, det är det handlar om. Dag Hammarskjöld, tidigare FN-sekreteraren, skriver i sina vägmärken så här om samma sak. De är hemligt nedtecknade förhandlingarna med sig själv och Gud. Den som har givit sig själv till den, det vill säga vägen, vet att vägen leder till korset. Så, citat, sök inte döden, den ska finna dig. Sök snarare den väg som gör den, det vill säga döden, till fullbordan. Jag tänker att Hammarskjöld försöker göra precis som Pictor gjorde med sina kalkmålningar, precis som Paulus gör här och jag försökte göra med berättelsen om svärfars liksom frånfälle. Det är att ge språk för det där vardagliga och oundvikliga som ingen strategi, ingen status du kan ha, ingen trosuppfattning du sluter dig till kan frigöra oss ifrån. Döden. Därför skriver Paulus i ett annat brev att döden är den sista fienden. Och den är den sista fienden. Men i Kristus, som Paulus säger här, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Hur går det ihop? Om döden är den sista fienden, kan han inte vara lite konsekvent den här? Kan han uppenbarligen inte. Och här står vi fortfarande och försöker reda ut hur det där livet ska se ut. Det är inte konstigt. Det blir en paradox då, och som man säger här, att fienden är, eller döden är också en vän. I Kristus så förvandlas till och med döden till någonting som hjälper oss att leva. Det påminner oss om att vi är ändliga och Gud är oändlig. Så vår frihet ligger inte i att fly från döden. Döden påminner oss också om att livet är gåva från början till slut. Så döden gör på något vis livet värdefullt och meningsfullt. Annars vore liksom livet bara en sak efter en annan och sen dör man. Då gäller det att fylla det med så mycket kul som möjligt. De jobbiga sträckorna blir meningslösa. Tänk om de inte är det. Tänk om det står ett kors i tillvaron som kallar på oss också då. Men döden är vår fiende just för att den antyder att vårt öde är att en dag stå helt ensam och övergivna och att det är den djupaste sanningen om oss. Sen de sakerna som väcktes i mig, eller jag har gått med länge, men jag blev väldigt påminn om den under förra året. Det var, men hur vill jag dö? Jag vill i alla fall inte dö ensam. Så fruktansvärt det måste vara. Vi befann oss på det sjukhuset, stora universitetssjukhus. De är kalla, de är opersonliga. Men människorna som jobbar där gjorde det varmt. Men så många som låg i salar och var sjuka nära döden, som inte hade någon människa som kom. Jag menar, jag vill inte dö ensam. Jag vill inte det. Det är det liksom Paulus menar, tror jag, med att döden är vår fiende. För att den antyder att du är där. Det är det som är djupast sett sant om dig. Du är ensam, du är inte värd sällskap av någon, till sist inte av Gud. Men Paulus går emot det där. Bägge de här två centrala temana. Kristus är allt, om jag lever eller dör. Jag är på väg mot Kristus, jag möter Kristus i det. Han antyder att vår relation till livet själv, Gud, den bryts inte. Den kan bara mogna. Det bästa vore för mig om jag bryter upp. Men det bästa för er, ni som är mina vänner, det är ju att jag blir kvar. Han är inte liksom kaxig och säger, ni klarar inte utan mig. Utan han förstår vikten av den här gemenskapen, av vänskapen kring Kristus. Och att vi alla bidrar till den. Du kan inte nedvärdera dig själv. På det viset talar döden hela tiden. Det gör den i mig i alla fall. Ingen kommer bry sig om det där. Det är väl ingen som bryr sig om dig. Det är inte sant. Det är döden som viskar. Gud överger oss inte. Vi är inte ensamma. Eller när vi nu går in på slutspurten med ett annat språk. Kanske handlar det om vad det är vi fruktar. Alltså vad vi verkligen vördar och älskar och omhullar som den djupaste sanningen om oss själva och om världen. För det Paulus bjuder in oss till när han talar här, det är det vi skulle kalla för Guds fruktan. Och det är ju inte riktigt någon kring att vara rädd för Gud. Det här pratade vi om förra året i fastan när vi jobbade med en bok som handlar om liksom efterföljelse i rädslans kultur. Men Guds fruktan är på något vis att se skuggan som jag gör nu framför mig där. Och den skuggan kommer av Guds ljus, Guds kärlek, Guds närvaro. Jag ser den inte, jag ser skuggan av den. Det är dödens närvaro. Guds fruktan är den skuggan. Det är skuggan av det ljus som är Guds kärlek, skuggan av ljuset från Guds ständiga, varma, kärleksfulla närvaro och godhet över oss, som lyser över oss och över en värld som är bräcklig och sårbar. Det är inte Guds fruktan. Man ser att det är bräckligt, men man vet att skuggan kommer från ett ljus som är fantastiskt. Det Paulus inte bjuder in oss till är ju därför dödsfruktan. Dödsfruktan är en oerhört stark motor i vår kultur. För om vi tror att vi är ensamma till sist, så är det lika bra att vi kör loppet själva så länge det går. Det föder en individualistisk kultur, även om det också är en annan predikan att utforska det. Det föder den här brådskan att få saker gjorda. Det föder kortsiktigheten som jag pratade om. Som pågår med en klimatkris just nu. Ett fruktansvärt exempel på det. Det är nästan ingen som tänker längre än nästa valrörelse. Men det är inte bara den frågan det gäller. Det gäller också våra egna liv. Katedralbilden igen. Va? Men visst, döden är ju inget vi längtar efter. Åtminstone inte jag. Jag går inte omkring och hoppas att jag ska coola vippen imorgon. Det vore väl ändå det bästa. Men dödens närvaro skapar ju paradoxalt livsvilja. Den skapar vilja till vänskapsband, till gemenskap med andra och till sist med Gud. Jag tänker att det jag blev påmind om när jag pratade om att det är som att verkligheten blev förhöjd när vi fanns kring dödsbädden. Just ja, livet är ju så här viktigt hela tiden. Men det var det ju bara därför att döden var fantastiskt närvarande. Den blev till och med uttalad sist, just ja, nu är det här på gång att hända. Ja, det är det nog. Jag gjorde samma sak med mina föräldrar i vintras när min mormor gick bort. Liksom. När de började prata om det. Så var det som att de levde. Sen var det slut. Men det är inte slutet. Dödens närvaro skapar livsvilja och vilja till vänskapsband, gemenskap med andra och till sist med Gud. Så liksom dödens och dödsfruktans antydan om en grundläggande ensamhet, den är ju motsagd. Och den är också motsagd i det att vi är döpta till Kristus och till varandra. Vi är inte ensamma. Vi är inte ens ensamma när det känns som att vi är ensamma. Vänskap. Och vi, tittar på oss i rummet, vi är ett vi som endast existerar i Kristus, om man ska följa det Paulus säger. Så all de saker vi kan samarbeta kring, som vi kan behöva försonas över, förlåta, göra tillsammans, allt det har med det här. Livet i Kristus, döden en vinning. Låt oss leva. Förstår ni? Och sånt föds i handling och tanke när vi ser det, verkar Paulus säga. Titta på mig. Ni behöver titta på mig så att ni ser livet. Det är därför han skriver så ofta ur fängelserna, så vansinnigt hoppfulla brev. Det är helt obegripligt. Så förhoppningsvis kan Paulus hälsning från sitt fängelse eller sin arrest, den här portalen till Stampens kyrkogård, tänk på döden, inte bara vara deprimerande. Albertus Pictors kalkmålningar kan visa oss något. Dag Hammarskjölds ord, kanske berättelsen om min svärfar. Det kanske kan göra att rikta oss mot livet som är Kristus, så att även döden blir en påminnelse om vinsten. Och vår ändlighet blir en påminnelse om Guds oändliga odödliga längtan efter att vara med oss. Den finns där hela tiden. Vi ber igen med salmens ord, tänker jag, innan vi går vidare i lovsång. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Och att det finns en gräns för mina dagar, så att jag inser hur förgänglig jag är. Kristus, låt mig få se livet i dig varje ögonblick. Även om döden flåsar oss i nacken. Även om bräckligheten hos oss själva och andra verkar vittna om något annat. Låt oss få leva i skuggan av din kärlek och närvaro som aldrig någonsin tar slut. Låt oss få mogna i den. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.